Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Studio Krim med mig Torbjörn Granström på Länstidningen Södertälje. Idag har jag med mig en gäst som heter Sara Persson, brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten. Välkommen!
Tack så mycket!
Och det är ju inte direkt första gången du är i Södertälje, om jag förstår saken rätt.
Nej, jag är här ganska ofta numera eftersom jag jobbar brottsförebyggande tillsammans med de som jobbar i insatsen Ragnhild, som är en operativa rådet insats i Södertälje som riktar sig mot den organiserade brottsligheten. Men sen är jag ju också delvis uppväxt här.
Just
och det. Gick i högstadiet här, en av högstadieskolorna, och sen har jag ju jobbat också med barn och, eller med unga människor i en behandlingsverksamhet för hemmasittare, skola och behandlingsverksamhet. Jaha. För ja, det är väl 15-20 år sedan snart.
Okej. Okay. Mm. Men vilken skola gick du i?
Blombacka.
Okej, och bodde där i närheten såklart då, i Blombackaområdet?
Ja, vi bodde nere på stan.
Okej.
Och sen flyttade morsan till Järna. Ja. Jag gick i gymnasiet, så lite olika ställen här i Södertälje.
Så hur kom du till Ekobrottsmyndigheten till slut då?
Men jag har jobbat på, jag började faktiskt 2014 började jag jobba på Inspektionen för vård och omsorg med att granska privata företag som skulle bedriva tillståndspliktig verksamhet inom vård och omsorg. Och då var det ganska nytt med inom LSS med det här med krav på lämplighet som nu också finns i socialtjänstens verksamheter. Och då granskade jag många bolag och då såg vi att det förekom en hel del ekonomisk brottslighet i de här vårdföretagen, vård- och omsorgsföretagen. Och då började jag ju intressera mig för det här. Och sen efter, ja, för 3 år sedan så började jag på Ekobrottsmyndigheten och använde den här kunskapen och bygger på med kunskap från Ekobrottsmyndigheten och min tid. Jag har också varit på Brå en vända och se hur man kan förebygga den här ekonomiska brottsligheten. Så har jag jobbat mycket mot välfärdsbrott då, men också annan ekonomisk brottslighet.
Och den 18 maj, om man säger så, 2021, så slog ju Ekobrottsmyndigheten till och grep 5 personer här i Södertälje. Det var väldigt uppmärksammat. Det var ju en mäklare och det var affärsmän och såna här saker. Det var inte den vanliga yrkeskategorin som grep, som man säger så. Och än idag, nästan 3 år senare, så fortsätter ju den här utredningen. Och det har ju knoppats av i några sidofall som har blivit åtal och sådär.
Men nu deltar ju vi i en av de här myndigheterna som jobbar med insatsen Ragnhild. Och det här som nu, det här ärendet som du pratar om var ju före den insatsen. Men Ragnhild startade för ungefär 1 år sedan och där lägger vi ju betydande resurser tillsammans med de andra myndigheterna som ingår i insatsen.
Just det.
Polismyndigheten, Skatteverket och andra. Jag tror att det är 12 myndigheter som jobbar aktivt i insatsen och ungefär 12 myndigheter som jobbar som nätverksmyndigheter kring den här insatsen.
Ja, just det. Och Ragnhild är precis som Tore 2-insatsen var mellan 2011 och 2014-15 där en myndighetsgemensam insats där man jobbar mot den organiserade brottsligheten, som du sa. Vad är det egentligen som gör att Södertälje sticker ut?
Jo, men vi ser ju att det finns en ganska omfattande ekonomisk brottslighet i den här stan. Det handlar om, som vi pratade om, det finns personer som använder företag för att begå brott. Det kan handla om fastighetsbolag, vi har också, det kan handla om finansiell verksamhet, det kan handla om andra typer av affärsrörelser. Och det är väl, Södertälje sticker väl kanske ut eftersom man har upptäckt det här tidigt här. Vi har ju haft stora ekobrottshärvor här tidigare, vi har haft välfärdsbrott här. Och dels så är man ju, har blivit kanske ganska bra på att upptäcka den här brottsligheten i Södertälje därför att man har de här glasögonen på. Men sen så ser vi ju faktiskt att ja, men det verkar som att det finns en allvarlig brottslighet i den här stan som gör att vi behöver rikta resurser hit. Men Södertälje är inte ensamt om det här. Vi har ju fler, den här brottsligheten finns på flera orter och allt fler orter i Sverige skulle jag säga. Och man är ju inte begränsad till Södertälje. Vi ser all organiserad brottslighet är ju inte begränsad till en stad. Man jobbar mellan städer, mellan olika orter och ofta med internationella kopplingar. Så det här är ju inte ett fenomen som bara finns i Södertälje.
Men man har väl kraftsamlat mest här, eller finns det motsvarande Ragnhild-insatser i andra städer som pågår parallellt? Eller borde det finnas det snarare kanske?
Jag tror att det snarare borde finnas det. Sen har vi inte resurser i rättsväsendet att göra sådana här insatser överallt. Utan nu har man sett att vi behöver satsa på Södertälje igen.
Vilka brottsupplägg ser ni i Södertälje? Du var inne på det. Ekonomisk brottslighet med företag till exempel.
Ja, men vi har ju haft ärenden som rör verksamhet i många olika delar. Om vi pratar om saker vi ser i Södertälje och på andra orter tänker jag är bra att förklara. För det är ofta så kanske brotten som begås i företag, det är inte bara isolerat i Södertälje. Och företagsstrukturer kan ligga över kommungränser och sådana saker. Men det vi ser är ju dels byggrelaterad brottslighet, fastighetsrelaterad brottslighet. Brottslighet, arbetslivskriminalitet, personer som utnyttjas som arbetskraft utan att få man betala skatter och andra avgifter för dem. Ibland får de inte ens betalt för att utföra arbetet. Vi ser också penningtvätt, att man flyttar pengar som man har fått till sig via brott för att de ska se vita ut, alltså se ut som legitima medel. Och kunna användas i den legala ekonomin senare. Det ser vi. Vi ser också, om vi tittar på de insatser som har skett i Ragnhild, så har vi ju sett allt från, alltså man bryter mot regler. Det handlar inte alltid om den grova ekonomiska brottsligheten. Det vi ser i en stor del i den ekonomiska brottsligheten är ju till exempel arbetslivskriminalitet. Och det gäller ju i Södertälje, men vi ser det också i hela landet.
Ser man att många samarbetar i det här? Att det finns många aktörer som samarbetar? Att det är en stor liksom, ska vi säga, kritisk massa av ekonomiska brottslingar med olika... Med olika så att säga kompetenser eller hur?
Ja, och det här Brå släppte en rapport för ett tag sedan som handlar om möjliggörare. Och det ser vi ju i en väldigt, väldigt viktig komponent. Alltså personer på banker, mäklare, advokater, redovisningskonsulter, ibland till och med revisorer som med sin expertkompetens gör det möjligt att begå de här brotten och också undgå upptäckt. Och där samarbetar man och vi ser... När man tänker på organiserad brottslighet kanske man ibland tänker på rivaliserande gäng som krigar och marknader och sådär. När det gäller den ekonomiska brottsligheten ser vi att man samarbetar i väldigt stor utsträckning. Ofta begår man ju också brott mot det allmänna, mot statskassan. Och där finns det ju inte samma konkurrens.
Nej, och jag tänker det att den här typen av brott du nämner, det är väldigt mycket så här, vad ska vi säga, korruptionsbrottslighet också så. Hur mycket är, och det pratas väldigt mycket om infiltration idag, om att det är kriminella grupper eller nätverk som på olika sätt infiltrerar kommunen eller andra delar för att få del av liksom allmänna medel. Och det finns ju, det har vi ju sett i olika härvor och annat så här. Men hur mycket skulle kunna vara en allmänt utbredd allmän korruption? Det vill säga att den allmänna korruptionen har ökat i samhället. Och det vi ser mycket av är också det. Vi pratar mycket om infiltration, då är det något organiserat. Men en korruptiv situation kan ju uppstå bara av att någon kontaktar en möjliggörare. Och i den diskussionen så uppstår ett korruptivt situation just för att den här personen som kontaktar möjliggöraren, det vill säga tjänstemannen, kanske känner någon som den känner och säger att jag vill ha hjälp med det här problemet, jag har pratat med den känner dig. Då är det liksom en korruption på något sätt, på ett annat plan än att den är infiltrerande på samma sätt.
Precis, ja, men infiltration, alltså man kan se det på flera olika sätt. Nu är inte jag expert på korruption, utan ekonomisk brottslighet. Men det ligger ju ganska nära varandra. Men jag vill bara säga det. Men det vi ser är, det kan dels handla om att man faktiskt placerar personer på kommuner eller i företag i syfte att kunna påverka beslut eller att dela information på ett sätt som inte är tillåtet. Men det kan ju också handla om att man faktiskt uppvaktar personer på strategiska positioner med, och på olika sätt försöker påverka dem och få dem att göra som man vill. Så det kan se olika ut. Ibland kan det finnas redan från början, men ibland kan det utvecklas. Och det rör ju inte bara ekonomisk brottslighet. Och det här har man ju också lyft nyligen i en rapport. Det här med till exempel personer som handlar narkotika av kriminella på till exempel banker, att det är också utsätta sig själv för en risk. Då har man ju en hållhake på en. Man faktiskt har begått ett brott då och handlat narkotika. Så det kan ju se väldigt olika ut. Men vi ser att just bättre man blir på att göra kontroller, att kontrollera vilka man gör affärer med eller vilka som får marklov, bygglov och sånt, desto viktigare blir det att ha personer på insidan av organisationen som kan hjälpa en att få ett gynnande beslut eller så.
Mm. Och min känsla är att ibland att korruptionströskeln bland många på, ska vi säga, tjänstemannaledet kan ha sänkts. Det vill säga, de är mer mutbara idag än för 30 år sedan. Och det är det vi också ser lite resultat av. För tittar man på de här fallen så ser man att de har blivit kontaktade av någon som kanske de känner sen förut, eller mer privatpersonsnivån om man säger så. Sen finns det den här organiserade också som är liksom mer systemhotande. Men jag tänker bara, inom myndighetssverige pratar ni om att den allmänna korruptionen kan ha ökat och att...
Men jag tror att det är inte riktigt, vi pratar ju om att det är viktigt att jobba. Jobbar man mot ekonomisk brottslighet så måste man jobba mot korruption också. Men jag tror, jag har inte sett någon, det finns ju sådana här korruptionsindex och sånt som man kan titta på. Och där har ju Sverige klättrat på en negativ skala. Så där finns det väl indikationer på att det faktiskt finns en ökad korruption.
Mm. Symbiosen mellan kriminella och den legala marknaden är ju central i den kriminella ekonomin, om man säger så. Var ser ni främst den symbiosen i Södertälje? Eller går det att säga det? Eller är den ovanligt stor i Södertälje, just den symbiosen?
Alltså, vi har väl sett att det har funnits en ganska organiserad brottslighet under en längre tid. När den organiserade brottsligheten mognar och man blir mer kompetent och det finns större summor att hantera, då behöver man använda legala strukturer för att hantera de här medlen, och då använder man företag. Alltså den legala strukturen. Det är väldigt svårt att hantera flera miljoner i kontanter. Eller tiotals miljoner eller hundratals miljoner i kontanter. Du behöver använda den legala strukturen. Du behöver använda bankkonton för att flytta pengarna. Och för att undgå då upptäckt för att göra det här, så behöver du ofta företag. Därför att företag, transaktioner, där är det väldigt svårt att upptäcka vad som är legala transaktioner och vad som kan röra sig om penningtvätt. Tittar man på våra konton så ser de nog lite likadana ut. Vi får lön varje månad om vi har skött oss, och sen betalar vi våra räkningar om vi sköter oss, och sen äter vi kanske någon lunch och handlar lite mat och går på bio. Så då kan man se det här, den ser ungefär likadan ut, men företag har ju stora ojämna transaktioner under månaden, och det kan gå bra för ett företag och det kan gå dåligt för ett företag. Så där kan vi ju säga att här använder man legala strukturer och man använder företag.
Penningtvätt ofta då också.
Ja, det kan vara ett sånt sätt som gör anledning till att man använder företag. Och också för att undgå upptäckt. Det är ganska svårt att upptäcka om någon hyr en lokal och sätter upp en skylt och har ett företag registrerat där. Vad är det man egentligen gör? Är det legal handel eller är det brottslighet man ägnar sig åt?
Speciellt om man tar över ett företag som har haft några års omsättning och har rullat på ett tag. Vilket gör ju att alla runt omkring, så att säga, titta på det företaget och se att ja, men de här har varit igång ett tag. Men sen kanske det är helt nya aktörer som har tagit över.
Precis, och vi ser ju också att man använder målvakter för att dölja kanske att om det är en person med ett kriminellt förflutet, eller man använder företaget för att begå brott. Då vill man ju inte bli upptäckt och lagförd för den brottsligheten själv. Och det är väldigt lätt att sätta in målvakter i företagets styrelse som då ser ut på pappret som att det är de som driver den här verksamheten. Personer som inte har någonting med verksamheten att göra men som står som styrelseledamöter då.
Narkotikan i Sverige omsätter ju mellan 4,5 och 6 miljarder kronor, säger polisen. Men den ekonomiska brottsligheten omsätter 150 miljarder. Och nyligen så var det ett föredrag i stadshuset med flera myndigheter som diskuterade det här. Och då talade bland annat polisen om, man pratar om öppna drogscener, men polisen vill ju numera börja prata om öppna ekobrottsscener. Och då tog de bostadsbyggandet i Glasberga sjöstad och Läggesta som exempel. Vilken typ av brottslighet ser man där?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Vi har ju haft ärenden riktat mot vissa byggbolag i Södertälje. Jag ska inte uttala mig om specifika platser. Men om vi tittar på om man pratar om den brottslighet som finns i fastigheter, så handlar det om allt från att man tillskansar sig bygglov på oriktiga grunder. Det kan vara ett företag som får en markanvisning och bygglov, och sen byter man ut företaget eller säljer företaget till andra personer. Och sen så ser vi ju den här arbetslivskriminaliteten i samband med byggprocesserna, att man utnyttjar personer med en svag ställning på svenska arbetsmarknaden som då inte får avtalsenlig lön eller svart lön som man inte skattar för. Och sen så ser vi ju till och med liksom när man hyr ut fastigheter. Det kan handla om att man hyr ut fastigheter som är felaktigt byggda, där man har bygglov eller inte bygglov, som ibland kan medföra att fastigheterna är farliga att bo i utifrån när de är konstruerade. Och man hyr ut fastigheter utan att liksom skatta för det. Eller driver hotellverksamhet trots att man inte har tillstånd för det. Och sen ser vi ju till när man river fastigheten, att man inte följer miljölagstiftningen. Att man tar betalt för att hantera avfallet på ett regelmässigt rätt sätt, men man egentligen då dumpar det någonstans där man inte får göra det.
Och du är ju brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten. Mm. Hur förebygger man ekobrott?
Ja, men man behöver jobba på flera olika sätt. Dels så en sak som jag tycker man gör väldigt, väldigt bra i Södertälje, det är att man jobbar med tillsyner mot den kanske mindre avancerade brottsligheten. Att man går ut och gör tillsyner, man tittar på om man sköter kassaregister, om man sköter sig när man hanterar avfall, livsmedelshantering. För att dels så ser vi att de ofta hänger ihop, den här ekonomiska brottsligheten hänger ofta ihop med andra brister. Och där kan man ju upptäcka det här och agera ganska snabbt. Och här ser vi ju resultat redan nu i insatsen Ragnhild, att man har fått effekt av de här tillsynsinsatserna. Och utöver den ekonomiska brottsligheten som ibland finns i den här, så leder ju den här, att man fuskar på det här sättet, leder ju till en osund konkurrens. Att de som faktiskt följer de här lagstiftningarna, följer miljölagstiftningen för hantering av avfall, de kan inte konkurrera med de som fuskar. Så där är det ju faktiskt en viktig roll man har. Och sen så ser vi att det blir farligt för de som vistas i de här verksamheterna ibland. Så det är ett sätt vi jobbar på. Och sen så jobbar vi jättemycket med att lära oss av våra ärenden, när vi tittar på hur begick man den här brottsligheten. Hur kan vi göra så att man faktiskt inte kan göra så här om och om och om igen, utan att vi faktiskt lär oss någonting och försöker bygga system som gör det svårare att begå brott.
Mm. För ofta kan det ju vara luckor i systemet, att man slarvar i den kommunala kontrollen eller något sånt där som möjliggör de här fusken, och det är egentligen ganska lätt att täppa till, och då skulle man aldrig fått de här situationerna.
Nej, och där är det ju, det jobbar vi ju jättemycket med, förutom då det som jag sa, att vi jobbar med att utreda och lagföra brott, och vi har också en underrättelseverksamhet som jobbar. Så i det brottsförebyggande arbetet så jobbar vi jättemycket med att komma ut och prata med kommunen om vad vi ser att man kan göra när man gör kontroller, när man ska upphandla en leverantör, eller hur man kan utforma sina avtal när man tecknar avtal med olika som gör det möjligt att häva ett avtal om man upptäcker till exempel ekonomisk brottslighet eller andra oegentligheter, och hur man kan stoppa dem från att komma in i kommunen och få bedriva verksamhet åt kommunen. Och där finns det ju mycket att göra i alla kommuner i Sverige.
Är det någon sån här sektor med liksom lite mindre företag som är mer, vad ska man säga, brottsutsatt?
Ja, men byggbranschen är det, därför att där går det väldigt lätt att utnyttja personer med en svag ställning i Sverige. Alltså personer som kanske inte ens har rätt att vistas här, som då har svårt att ställa krav på sin arbetsgivare när de inte får rätt lön, eller till och med när de inte får någon lön alls. Så där ser vi städbranschen i en sån sektor. Det är personalintensiv verksamhet, det är personer som är lätta att byta ut, och man kanske inte ens behöver kunna svenska. Och då är man ju, har man en lättare att få hit personer från andra länder som är lätta att utnyttja i den här verksamheten. Och sen där man har svårt att göra kontroller. Kontrollera om man följer lagstiftningen eller följer regelverk.
Jag sitter och tänker på det här med det. Kan det vara så att det finns, är ni medvetna om branscher som kanske ni misstänker att ja, men där finns det nog mycket fusk, men vi har inte hunnit riktigt ta itu med den än. Jag tänker på en bransch som tandläkeri branschen till exempel, där man kan se enorma vinstmarginaler hos vissa företag. Vi pratar om liksom 65-procentiga vinstmarginaler i princip, och det är när jag har låtit, ska vi säga företag med måttlig vinstmarginal som ser väldigt seriösa ut, om vi tittar bara på siffrorna, titta på deras vinstmarginaler, så undrar de verkligen hur i helsike skulle vi kunna uppnå en sån? Och så sen så, ja, mer eller mindre, tandläkeribranschen, är det en sån där bransch som det har varit lätt att fuska i?
Ja, och det är det nog tyvärr till viss del fortfarande. Försäkringskassan har ju förra året haft ökat kontrollerna och ökat återkraven mot tandläkare. Och det är ju bra. Men det är fortfarande svårt. Det gäller ju i princip all vård och omsorg. Att det är svårt att avgöra vad som är gjort. Det är inte den som är kund i verksamheten, den som går till tandläkaren, som alltid betalar den stora delen av kostnaden. Utan det är ju Försäkringskassan då, eller regionen om det är regionfinansierad tandvård. Och där finns det ju en möjlighet att faktiskt fuska. Mm. Och det kanske är du som går till tandläkaren är helt omedveten om vad man fakturerar det allmänna i ditt namn. Och vi har ju ett ärende nu här i vintras som rörde där man hade utnyttjat förmånen, den här tandvårdsbidraget från personer som faktiskt aldrig hade varit hos de här tandläkarna.
Det var inte Södertälje, va?
Nej, det var andra delar av södra Stockholm. Men här, ja, det är svårt.
Men om vi säger, hänger ni med i svängarna, höll jag på att säga? För det går ju så snabbt. De här kriminella eller brottslingarna här hittar ju de här luckorna rätt snabbt i systemet. Känner ni att de alltid steget före, eller?
Nej, alltså ja, vi kan ju inte, vi försöker ju förebygga som jag säger, och vi ser väl att den stora utmaningen är ju att vi upptäcks risken för ekonomisk brottslighet är väldigt låg, och det är ju en utmaning. Det kräver ju, om man jämför med att du till exempel blir utsatt för ett rån, då brukar du anmäla det. Men när det gäller ekonomisk brottslighet så är vi ju helt beroende av att någon faktiskt börjar granska den här tandläkarmottagningen då och titta på, är det här rimligt, begära in bokföring och räkenskapsmaterial och titta på om det här kanske rör sig om bokföringsbrott till exempel. Så det är ju den stora utmaningen, att upptäcktsrisken är så låg. Sen tar lagar och system tid att förändra, och så är det ju. Och det kommer ju alltid finnas liksom en tröghet i systemen. Men det betyder ju inte att det inte är viktigt att bygga om dem. Det kanske behöver få ta tid. Men jag tycker det är viktigt att vi, när vi skapar nya system, och det är väl en någonting jag tycker att man kan föra fram till våra politiker, att när vi skapar nya system, att man i större utsträckning då tänker, hur kan vi hindra det här från att utnyttjas av kriminella? Så att vi inte stänger kranar och sen öppnar nya parallellt.
Känner ni ibland på Ekobrottsmyndigheten och andra myndigheter att ni liksom är tvungna att städa upp för ogenomtänkta politiska beslut? Jag tänker på att den här typen av brottsligheten möjliggörs ju, alltså välfärdsbrottsligheten, av att allmänna medel delas ut till privata företag, och det är ganska, och det är lätt att fuska, och det är svårt att upptäckas, och då får vi de här välfärdshärvorna. Känner ni ibland att politikerna bara har fattat en massa beslut om avreglering som ni nu är tvungna att städa upp för?
Alltså för det första så måste jag säga att jag tycker att vi får ganska bra gehör politiskt nu, för när vi säger att vi behöver bättre verktyg för att hantera brottsligheten. Det är ju någonting jättepositivt att man faktiskt ger oss bra verktyg på Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. Sen så tror jag att man behöver ha det här i helhetsperspektivet i större utsträckning, att när vi gör den här reformen, när vi förenklar för företag eller vi gör andra reformer, vad får det för konsekvenser för brottsligheten? Och det gäller inte bara justitiedepartementet till exempel. De har ofta det här perspektivet. Men man behöver höra det här i hela politiken, att förenklingar ibland också kan leda till en ökad brottslighet, och att man förstår det och beräknar det i, som en konsekvens, och gör bättre konsekvensutredningar avseende brottslighet när man gör reformer. Och sen ser vi ju också att ja, rättsväsendet kan inte vara ensamt om att förebygga brottslighet. Det handlar ju också om kommuner som betalar ut pengar eller upphandlar företag. Att man behöver säkerställa och ha rutiner och jobba riskbaserat för att faktiskt stoppa felaktiga utbetalningar. För vi kan ju få tillbaka en liten del av de här pengarna sen. Om det upptäcks, om det anmäls, om vi utreder och får en gynnande dom. Men det är väldigt olönsamt att jobba på det sättet.
Ja, för det kostar ju enormt mycket resurser och tid och pengar att göra de här stora utredningarna.
Ja, det är mycket mer lönsamt att förebygga, att göra bra kontroller inför att man anlitar en leverantör eller inför att man betalar ut pengar, än att komma efteråt och försöka återkräva de här, särskilt med en rättsprocess då.
Så det är egentligen en boll tillbaks till politiken och till organisationerna helt enkelt, att se till att göra ett jobb liksom, och täpp till luckorna, tänk före.
Lägg resurser på att göra bra kontroller, stärka kontrollverksamheten, ja.
Man måste tänka lite grann på säkerhetsaspekten när man fattar nya lagar och sådana saker.
Ja, och jag tror att ofta så gör man det här med goda intentioner. Man vill främja liksom näringslivet eller olika andra aspekter. Hälsa, jämlikhet, att det kan vara vad som helst. Men man tänker inte alltid på att det här kan utnyttjas av kriminella. Och där är det viktigt att man gör konsekvensutredningar inför nya reformer. Och det är någonting vi på Ekobrottsmyndigheten trycker väldigt mycket på.
Upplever du att politikerna lyssnar mer idag på sånt än vad de gjorde förr?
Ja, nu har vi ju en väldigt gehör från justitiedepartementet tycker jag. Och man ser att ekonomisk brottslighet hänger ihop med organiserad brottslighet. Tidigare tror jag att man har tänkt att ekonomisk brottslighet handlar om företagare som fuskar lite eller inte betalar skatt, kanske slarvar med bokföringen. Men nu tycker jag att vi ser att man har förstått i större utsträckning, både i det politiska lägret men också ute i allmänheten, att ekonomisk brottslighet hänger ihop med annan organiserad brottslighet och de här våldsamma brottsligheten som vi ser.
Om vi backar tillbaka till Södertälje då helt enkelt, vad har vi att vänta oss här den närmsta tiden? Det är de här stora utredningarna som det kommer väckas åtal i nu efter sommaren någon gång.
Det finns ju flera pågående processer i insats Ragnhild såklart. Men det vi ser nu är ju resultaten av den här tillsynsinsatserna. Och där tycker jag att man har faktiskt dels fått många företagare att bättra sig. Det handlar ju inte alltid om att sy in folk, utan faktiskt gå på personer som inte sköter sin verksamhet i enlighet med reglerna att faktiskt göra det genom straff, inte med sanktionsavgifter och tillsyner och sådär. Och jag jobbar ju väldigt nära dem och jag är så himla imponerad, för de har förutom att de är ute och tittar på det här, det finns en väldig liksom omtanke om medborgarna i Södertälje. Vi ska ha säker hantering av livsmedel, för annars blir folk sjuka. Förutom att det här då ger konkurrensfördelar och att det ibland finns ekonomisk brottslighet, så att vi ska ha seriösa näringsidkare i Södertälje som bedriver verksamhet på ett säkert och bra sätt. Där har ni en fantastisk lokalpolis som faktiskt vill göra det bästa för Södertäljes medborgare, och de är jag så fantastiskt stolt över att få jobba med i det här. Mm. Och sen så försöker man ju också tillsammans, de här myndigheterna som ingår i insatsen Ragnhild också, försöker komma åt den allvarliga organiserade brottsligheten som ändå bedöms finnas här med de här andra lite hårdare verktygen då.
Ja, och man tänker sig det allra hårdaste verktyget som kanske har kommit från banksektorn, det är ju att det har stängts ner en massa konton. Och det har ju slagit ner som en bomb i Södertälje. Om man ser från din horisont, finns det något enskilt, ska vi säga, hårdare eller effektivare verktyg ur din horisont mot organiserade brottslingar än det?
Ja, det är utredning och lagföring, att faktiskt straffa folk för brott och att man får ett fängelsestraff. Det är ju väldigt, väldigt hårt.
I Södertälje finns det ju en debatt nu också, eller debatt. Det är väldigt många som menar att de oskyldigt har stängts ner också i Södertälje. De menar att man har gått för brett fram. Man har svarat på alla de här kontrollfrågorna och man har en uppfattning om att myndigheterna sitter ihop och liksom pratar här om.
Det är ju, ja, men det är ju bankerna som stänger ner bankkonton. Det är ju inte vi myndigheter, utan det är helt och hållet bankernas beslut att stänga konton. Och de leder ju under penningtvättslagen, och bedömer man att det finns misstanke om penningtvätt så har man ju en skyldighet att göra det som bank. Och det är ju Finansinspektionen som tillsynar bankerna i den delen och kan utfärda sanktionsavgifter. Så där har ju bankerna en skyldighet att agera.
Mm. Intressant att prata med dig om detta. Och med de orden så kanske vi ska avsluta det här samtalet. Då får jag tacka dig så mycket för att du kom hit.
Tack!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.